Vilka härliga sånger det var. Och det är faktiskt så att den sista sången som vi sjöng nu, Kvinnan vid Sykarsbrunn, kommer jag kort att landa i predikan. Så att vi får bättre prestanda ställer vi datorn på. Så, ska vi se om det blir lika för pastorn. Efter min predikan så ska Sören få tid och tillfälle att berätta och vittna. Sen kommer vi avsluta gudstjänsten med nattvard. Och för er som inte har besökt oss förut, så nu vi firar nattvard, så bjuder vi in alla som tror på Jesus. Och vi har ingen frågeställning innan, tror inte. Utan vi grundar att man firar nattvard tillsammans med systrar och bröder som tror på Jesus. Det är det enda, jag vet inte om jag ska kalla det kriterier, men det är det vi brukar säga, att tror du på Jesus, då är du välkommen att dela nattvard tillsammans. Det är ju en gemenskapshandling som vi har som kristna. För att ibland så har det hänt, vet jag, i församlingar, när det har varit nattvardsdags och annat, att då har folk börjat troppa av lite så här, för att man tror att det bara är för församlingens medlemmar. Så är det inte här. Jag har satt en rubrik som är mycket mer Jesus på gudstjänsten. Och då har jag ställt två frågor. Vad gör en söndagsgudstjänst attraktiv? Och vad behövs för att en människa ska komma tillbaka till en församlingsgudstjänst? Som kommer gång på gång. Men om jag skulle annonsera Carola Häggqvist här en söndag, det är klart det skulle komma jättemycket folk. Frågan är hur jag får tillbaka som nästa gång. Eller hur församlingen får tillbaka som nästa gång. Vi kan ju inte ta in Carola Häggqvist varje gång. Det blir väldigt, väldigt dyrt. Det skulle inte funka. Hur gör man då? Hur gör församlingen? Och jag tror att svaret är Jesus. Och då menar jag inte bara så här lite Jesus som det kan bli ibland. För att ibland så kan ju Jesus bli i någon sång. Eller att man avslutar en bön med Jesu namn. Det kanske blir allt av Jesus som faktiskt finns i en gudstjänst. Det är inte ovanligt att det finns. Och nu äntligen har någon gjort en undersökning på hur en församling ska överleva. Jag hittade, det finns tidningen Dagen. Jag hittade det där. Och det är en man som heter Magnus Hagevi. Han är statsvetare, så att han lär väl ha någonting på fötterna. Jag vet inte hur vetenskaplig den här undersökningen är gjord. Men han har gjort den här i alla fall. Och han har satt rubriken "Sätt tron och Jesus i centrum", har han satt. Och då säger han som så här: om en församling ska överleva måste den ha ett centralt budskap, säger då denna statsvetare Magnus. Då ska jag läsa lite vad han har sagt. Det är hans ord utifrån där. Då säger han så här: ska en församling överleva och växa till, bör gudstjänsterna tydligt sätta tron och Jesus i centrum. Det är den slutsatsen han drar. Efter att ha studerat då människors religiositet, som det står. Och säger han vidare så här: för att kunna locka folk måste man ha ett centralt budskap och berätta varför det är viktigt. Sysslar man med annat, mer än allmän religiositet, då är inte folk intresserade. Då kan man lika gärna stanna hemma och tända ett ljus själv. Magnus är statsvetare vid Växjö universitet och han har analyserat frågeundersökningar som det finns någonting som heter SOM-institutet har gjort. Det har man gjort på 3500 människor, en ganska stor grupp alltså, och drar utifrån dess slutsatser i den nyutkomna boken som heter Politisk opinion och religiositet i Västra Götaland. Han konstaterar att det är stora skillnader mellan olika generationer. Och då säger han som så här att de äldre, som de i, som man säger, förkrigsgenerationen, födda 1940 eller tidigare, de är oftast trogna. Går man till kyrkan så går man, nästan oavsett vad, säger han. Nu, hos de som är födda 1960 eller senare, så är det den inre religiositeten snarare än den yttre som är motor och drivkraft. Och med en sådan utgångspunkt blir det tämligen meningslöst att gå till något som inte möter den inre längtan eller viljan. något som inte är tydligt och vägledande. Och så säger han så här: en vän var nyligen på ett dop där prästen sa typ: det finns ju olika religioner i olika delar av världen, beroende på kulturen. Här i Sverige råkar det vara kristendomen. Och då säger Magnus: då minskar incitamentet att gå. Då kan man lika gärna gå var som helst. Och det är sant. Det råkar vara kristendom. Om kyrkan däremot lär att kristendomen är speciell, att Jesus är centrum och att det är genom honom, genom Jesus och bara genom honom som en människa kan få Guds relation, då ökar incitamentet, enligt Magnus. Och så har han en rubrik som heter konservativa kyrkor växer. Konservativt, liberalt. Den typen av tydlighet blir en motor snarare än skrämmer bort. Och det är inget unikt för Sverige, säger han, tvärtom. Den här trenden är internationell. Varför växer konservativa kyrkor medan andra, liberala, går bakåt och slår igen? Och det finns undersökningar, så det har inte han sagt här, men katolska kyrkan över världen. Det är väl få kyrkor som är så konservativa som katolska kyrkan, men den växer jättemycket på många ställen i världen. Och det här är frågor att fundera kring, säger han. Den trenden är kanske inte lika tydlig i Sverige. I alla fall inte om man bara tittar på nuet. Men över tid är det likadant här. Det är de mer konservativa kyrkorna som ökat över tid. Och en liten inflikning som utanför honom. Titta på svenska frikyrkor. Vad som har hänt. Den kyrka som jag skulle våga säga inom frikyrkan som har varit mest konservativ nog, det är nog pingströrelsen under de år man tittar. Från att den började. Och vilken frikyrka har varit störst i Sverige om man anser, om man tittar på antalet medlemmar totalt? Det var pingströrelsen. Nu har ju den sen 80-talet, då hade man en uppåtgång, men sen har den också gått neråt. Och det har hänt väldigt mycket där också. Åt andra hållet. Då säger Magnus vidare så här: lärdom och utmaningen är att gudstjänster med ett tydligt centrum och fokus är mer eftersträvansvärt än att skapa religiösa möten med mer allmängiltigt budskap. Och kanske är utmaningen allra störst för svenska kyrkan. Och så kommer slutraderna. Då säger Magnus så här: om det nu är svenska kyrkan, det var det han avslutade med, då säger han så här, jag vet inte om det är den han menar, men han säger så här att den har förgubbats och förgummats mycket. Jag tror att många frikyrkor får ta till sig det också. Vi har klarat oss från det diket, men man får vara vaken. Och om ett antal år så kommer jag också någonstans in i högre ålder och får vara vaken. Men då säger han så här om förgummade och förgubbade församlingar. Det är så att många församlingar kommer bokstavligt att dö ut om trenden fortsätter. Överleva i någon form gör man säkerligen. Men vill man vända trenden och växa, så tror jag, alltså Magnus, att den framkomliga vägen är att sätta den gudstjänstfirande församlingen där man erbjuds att göra ett personligt ställningstagande i centrum. Man kan gå in på tidningen Dagens hemsida på internet och hämta den här om man vill läsa hela den. Så att jag tyckte det kändes bra att någon till slut har gjort en undersökning om det här. För att det är det som är hävdat hela tiden. Men nu har en statsvetare gjort det här. Och jag ser ju det när jag tittar att problemet för många församlingar, de tror av olika orsaker att det kommer fler människor om vi pratar mindre om Jesus och mer av annat. Alltså, om man över tid, över flera år, börjar titta på olika kyrkors annonseringar, titta på vad som står i texten, vilka som medverkar, vad det som finns med. Svenska kyrkan, har jag sagt tidigare, inte alla men många går i förtruppen att göra om det till en kulturinstitution. Och frågan är hur lång tid det tar innan de andra följer efter. Många kyrkor, även frikyrkor, lyssnar på vad är det som är modernt i samhället. Och vilket är lättast? att följa med strömmen eller att simma mot strömmen. Vilket blir minst kritik och mest kritik. Alla vet att alla kyrkor i alla årtusenden har alltid fått mängder av kritik när man har gått emot vad folk utanför tycker. Så var det redan från den första pingstdagen, eller från Jesus redan då, när han började med budskapet. Och så är det även idag. 1983-84, när Livets ord startade med buller och bång. De fick väl simma i motströms i kanske 15-20 år. Och har väl fortfarande kanske lite motstånd på vissa håll. Fortfarande inte alltid rumsrena överallt. Men vad är det då som ska hända för att det här ska hända? Alltså inte för att den ska dö ut. Det är inte speciellt svårt att få en församling att dö ut. Jag tror att mötet är Jesus. Konsekvensen är det. Två bibelställen. Vi ska läsa kort. Emmausvandrarna. Det står så här om Emmausvandrarna, Lukas 24. Och nu tar vi inte hela Emmausvandrarna. Det är en spännande berättelse. Utan det är bara en vers. Och den versen berättar vad som hände efter att de i ett antal timmar hade vandrat där på vägen tillsammans med Jesus. Och Jesus hade undervisat dem. Han säger ju till dem, Emmausvandrarna, så säger Jesus, så oförståndiga ni är och tröga till att tro. Och så sätter han igång. Och det säger Emmausvandrarna ganska många timmar senare. När de ligger till bords med Jesus. Då säger de, och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Några människors möte med Jesus blir konsekvensen att de säger när de tänker till. Därför att under tiden att de vandrade med Jesus så förstod de inte att det var Jesus. För att det står att när de låg till bords och då öppnades ögonen. Men då tänkte de efter. Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skriften. Mötet med Jesus. Vi går lite längre fram till Apostlagärningarna 2. Den första pingstdagen. Petrus har predikat under en stund. Kanske var lång predikan. Vet inte. Men när Petrus har kommit till vers 36 och avslutat vers 36, så händer någonting i vers 37. Då är alltså alla de här som har stått och lyssnat till Petrus pingstpredikan. När de har hört hans predikan, då säger de så här. När de hörde detta, högde till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Konsekvensen av Petrus evangelisation till folket den första pingstdagen. Det var inte att de gick hem och sa, det där var väl trevligt kanske. Och det var, han hade nog rätt i det. Det var nog inte så tokigt eller något annat. Man säger, vad ska vi göra? Det högg till hjärtat. Vad sa Emmausvandrarna när de hade vandrat med Jesus? Den gången brann det i hjärtat. Nu högg det till hjärtat. Och Petrus han svarade ju snabbt och rappt. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Och det som tog emot hans ord döptes och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. Det var vad som hände. Så det blev en konsekvens av Petrus väldigt fokuserade Jesuspredikan. Den samariska kvinnan som vi sjöng om i sången. Vem var hon? Kvinnan som var utstött ur gemenskapen i den stad hon bodde. Kvinnan som hade en man som inte var hennes numera. Det var inte hennes man, står det. Kvinnan som var tvungen att ensam mitt på dagen när det var som varmast Då fick hon hämta sitt vatten, för ingen annan kvinna ville umgås med henne. Just denna dag när hon är där och ska hämta vatten, då möter hon Jesus. Hon kommer till tro därför att hon får ett vittnesbörd av Jesus. Det är klart hon blir nyfiken på den mannen som sitter där. Och när Jesus börjar prata, som kanske pratar om vatten och vind och väder och annat, det vet jag inte vad de pratar om, som inledning. Det vi läser om är att det blir ett väldigt Jesus-fokuserat budskap till kvinnan. Och vad händer? Kvinnan springer in i staden och berättar om mannen vid brunnen. Och vad händer efter att staden Sykars invånare har mött Jesus? Vi går till Johannes 4. Det är så skönt att det finns bibelcitat som stöder versionen av att mycket Jesus blir bäst. Johannes 4. Vi tar från vers 39. Då står det så här. Många samariter från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord. Hon fick vara en evangelist när hon gick fram. Då hon vittnade. Han har sagt mig allt vad jag har gjort. När samariterna kom till Jesus bad de att han skulle stanna. Han skulle stanna kvar hos dem. Och han stannade där i 2 dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord, av Jesu ord alltså. Och de sa det till kvinnan: nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Jag vet inte hur många människor som bodde i staden Sykar i Samarien. Kvinnan som ingen ville ha att göra med blev den första evangelisten som gick in och berättade i staden om mötet med Jesus. Alltså, och bara det att hon sa: kom ska ni få träffa honom som har berättat allt vad jag har gjort, gjorde att väldigt många människor följde med. Och efter att dessa människor hade fått höra Jesus, alltså under eftermiddagen, kanske in på kvällen, så säger stadens invånare: kan du inte stanna här ett tag och berätta mer? Och Jesus, han stannar i 2 dagar. Vi vet inte hur många som kom till tro. Det står inte antalet. Men det står ju att nu har vi kommit till tro efter vad vi har hört av Jesus. Det blev en konsekvens återigen av ett Jesus-fokuserat möte. Och det är så att oavsett var vi befinner oss på denna jord, så händer det alltid någonting när det blir väldigt mycket Jesus. Men det gäller också att göra det på rätt sätt. Om man tittar över tiden så har vi lärt oss att det finns fel sätt. Så är det. Att slå Bibeln i huvudet på någon och säga så här, till exempel om jag går fram till någon som jag vet inte är kristen, så säger jag: hörru du är en syndare. Om inte du omvänder dig så kommer du få brinna i helvetet. Vet du det? Alltså, vad blir det mötet? Alltså, jag kommer ju aldrig träffa den människan. Kommer jag träffa den människan ute någonstans här i Smedjebacken nästa gång, så kommer den förmodligen att byta trottoar. Det är ju så. Så är ju konsekvensen. Visserligen är det sant att alla människor, Bibeln säger att alla människor är syndare. Visst är det så. Och det står att alla har gått förlorade av, har förlorat Guds ärlighet. Och att alla behöver omvända sig för att få Guds ärlighet. Visst är det sant. Men man kan göra det på 2 sätt. Man kan göra det på ett oklokt sätt och säga att du är en syndare, omvänd dig, annars är det helvetet nästa. Eller så kan man göra det på det kloka sättet. För det är viktigt. Det gäller inte bara att ha Jesus i centrum. Det gäller att göra det på ett klokt sätt. Kom ihåg det. Och Jesus, han visste om det här naturligtvis. Och vad sa Jesus när han skulle skicka ut sina lärjungar? Ja, vi går till Matteus 10. Ska vi se. Han hade lärt lärjungarna hur de skulle göra. Matteus kapitel 10. Och det är ju då när han ska sända ut dem då. Det står att han sänder ut dem 12. Och vad är det första han säger till dem? Vad är det de ska göra? Då säger Jesus här till lärjungarna att ni ska predika att himmelriket är nu här. Sen ska ni bota sjuka, uppväcka döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Så uppgiften och budskapet var väldigt tydligt och väldigt enkelt. Säg till människor att nu är himmelriket här. Och sen att de kanske ska förstå det här, så bota sjuka, så uppväcker ni några döda på vägen. Och spetälska, som var väldigt vanligt på den tiden, gör dem rena och driv ut onda andar. Det här var uppdraget. Enkelt och tydligt. Men nu säger Jesus så här, hur de ska agera. Han säger så här i Matteus 10 och 16. Då säger Jesus så här: se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Och så säger han: var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Och sen säger han också: akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar, i sina synagogor ska de gissla er. Så han berättar ju vad som ska hända. Men han säger: var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Varför tar han ormen? Kom ihåg skapelseberätten, Adam och Eva och ormen i lustgården. Vad var det ormen sa till Eva? Inte sa ormen så här att om du äter det där så kommer du dö för evigt och sen är det kört. Det är ungefär som att säga du är syndare, du kommer till helvetet. Vad sa ormen? Ormen sa: ser inte det där fruktträdet väldigt, väldigt gott ut? Har Gud sagt att ni inte får äta? Ormen försöker listigt lura. Och det är intressant att Jesus tar den bilden om ormen. Nu säger inte Jesus att vi ska lura människor till tro. Det går inte. Men han anspelar på ormens listighet. Och hur listig var inte ormen när ormen lurade Eva och Adam? Han var väldigt, väldigt listig. För jag tror att hade han slagit dem, Eva, i huvudet med att du är syndare, du går till helvetet om du äter här, han hade aldrig fått Eva att äta av det där. Inte en chans. Samma taktik gäller idag, mina vänner, 2009. Att hota med helvetet, det skrämmer människor från kyrkan. Det gör det. Men att ha Jesus i centrum och peka på vem Jesus är. Att låta människor få upptäcka vem Jesus är. Att låta människor få ställas inför, inte hot och skrämsel, utan att få ställas inför faktumet att himmelriket är här. Jesus finns för dig. Vill du bli en kristen och ta del av allt det här underbara som Bibeln erbjuder? Vill du uppleva dagar av glädje, dagar i sorg tillsammans med honom? Vill du möta dagar fyllda av helig ande? Vill du uppleva en härlig, underbar församlingsgemenskap? Och sen kan man fortsätta så här jättelänge. Vill du ha det? Det är vad Jesus erbjuder. Vad händer då? Det är klart att människan ställs ju inför ett val. Ska jag prova det här? Eller ska jag fortsätta leva som jag är? Processen tar olika lång tid hos olika människor. Det är givet. När nya människor ständigt återkommer till en församlingsgudstjänster, då är det faktiskt en indikation på att någonting är rätt. Det här är kanske lite vågat att säga, men jag tror att man måste våga ställa sig den, att kunna se det. Vad är det som gör att människor ständigt besöker församlingar gång på gång när de en gång har gjort ett möte? Sen finns det vissa människor som får en sån Jesusupplevelse som bara oj, oj, oj. Nej, här kommer inte jag tillbaks. Det kanske blir för mycket Jesus för någon ibland. Så får de gå hem. Och sen kanske det dröjer 4 år. Och sen så säger de: nu är jag en kristen. Vi gör våra möten på olika sätt hela tiden, så är det. Andra gör det här omedelbara Jesus-upptäckten. Och de upptäcker. 2 små korta bibelställen till. Hebreerbrevet ska bara citera ur. Det är det 12:e kapitlet. Där står det: låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Tänk så lätt det är i livet, i församlingen, att fästa blicken på så mycket annat. Så mycket annat som inte är Jesus. Inte sagt att man ska glömma allting annat. Men att låta Jesus vara centrum i det man gör. Och ett sista bibelställe som jag har tagit med friheten att redigera lite. Det är Johannes 4:35. Vi ser om vi får upp den. Så. Eftersom vi har lite annat besök här så har jag redigerat den. Det är ju mötet med kvinnan. Du vet, vi människor, vi tror alltid att det är någon annan gång, en annan dag, som en människa ska bli en kristen eller frälst. Vilket ord vi väljer att använda. Det är inte idag. Och det kanske inte är imorgon. Då tänker jag, men det kanske är nästa vecka. Och vad säger Jesus då? Han säger så här att: lyft blicken. Originalet säger: se hur fälten har vitnat till skörd. Och jag tror att det går att göra den här översättningen, att skriva det här. Därför att jag tror att på de här, det står Smedjebacken, Kalifornien och Filippinerna, så tror jag att det finns mängder av människor som vill möta Jesus. Jag tror att det finns mängder av människor som står så nära. Men vem ska leda dem till Jesus? Vad var det de första kristna sa på pingstdagen efter Petrus predikan? Då är ju frågan: vad ska vi göra? Jag tror att det finns mängder av människor som någonstans funderar: hur ska jag göra? Som inte vet hur man gör ett möte med Jesus. Men därför finns ju församlingarna och kristna människor i Smedjebacken, i hela Kalifornien och i det arbete som också görs på Filippinerna. Och det ska Sören alldeles strax få berätta. Vi ska be bön tillsammans och vi ska sjunga tillsammans innan Sören kommer fram sen. Men tänk att idag, just nu, faktiskt precis här, så finns det tillfälle att kunna säga: ja, Jesus, nu vill jag tillhöra dig. Och det finns också tillfälle där jag som kristen också kan säga: ja, Jesus, nu vill jag ta ytterligare ett steg tillsammans med dig. Jag vill att du ska bli ännu mer fokuscentrum i mitt liv och i den församling jag finns i. Jesus, jag bara prisar dig, jag bara ärar dig för att du är Guds son. Tack Jesus för vad du har att erbjuda. Ja Jesus, jag bara ärar dig och prisar dig för allt det här underbara som du erbjuder. Tack Jesus för syndernas förlåtelse, för helande och upprättelse till ande, själ och kropp. Tack Jesus för att jag får ta ett steg vidare tillsammans med dig. Tack Herre att du hjälper mig så att du blir ett ännu mer fokus i mitt liv. Det jag gör, det jag finns. Tack Herre för din församling här i Smedjebacka. Tack Herre för de församlingarna som finns här i Smedjebacka. Och Herre, jag ber att vi som församlingar ska få vara den eld som brinner i hela den här kommunen. Och Herre, jag ber om att din härlighet ska få utstråla överallt. Herre, jag ber om att människor som kommer till församlingarna i Harris Mediebacken, att de ska få ett Jesusmöte. Tack Herre för det arbetet som Sören och hans fru arbetar med i Filippinerna. Herre, jag ber om din välsignelse, din kraft. Herre, jag ber att du ska undanröja alla hinder som finns på den väg där de går fram. När de sätter dig i centrum och sår ut evangeliet om dig, Herre. Tack Herre att de får skörda människor till frälsning där. Och Herre, så ber jag också för den församlingen där Sören finns i Kalifornien. Herre, välsigna den. Herre, låt dem möta människor som söker dig. Herre, låt dem få vara ett ljus just i den staden. Låt människor få söka sig dit och upptäcka vem du är, Jesus. Och Herre, därför att du finns här den här dagen, den här förmiddagen. Tack för din underbara kraft och din välsignelse, Herre. I ditt underbara namn. Amen. 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 Några sånger tillsammans. En, två, någonting. Och sen Sören. Välkommen. Jag tror att ska vi prova och röra lite på oss i någon sång sen. Stå upp där. Det tror jag vi kan behöva lite.
Hej, hans namn är Jön.
Ursäkta mig, ja. Han satt nog fast, ser du. Mörka som gör sånt där, vet du. Det var en härlig gudstjänst och jag får först tacka för att få vara här igen. Under årens lopp sedan jag blev född på nytt, 7 år sedan, så har jag kom igenom andra kyrkor här i Sverige. Och det var väl genom att vår heliga fader fick mig att sjunga rätt som jag var. När jag började bli ungefär 65 år gammal. Nej, 56 menar jag. Så får, nu är jag lite för snabb här. Men jag vet, Lisbeth kom till Borlänge och lyssnade på när jag sjöng det. Så bjöd hon hit mig till eran kyrka. Och under loppen har jag gått till 3 kyrkor och sjungit om åren. Men jag kom underfund med att Gud led mig till den här kyrkan. Och jag ska stanna här nu om jag får. För att jag har sett att ni gör som det står i Bibeln. Jag vill inte prata någonting om andra kyrkor och vad de gör fel. Men ni är väldigt noga med pastorn, är väldigt noga med att ni gör som det står i Bibeln. Och det är en sån kyrka man ska vara i. Så därför har jag beslutat mig att komma hit. Varenda gång nu. Och min fru också, för jag har talat så högt om er och eran lära här. Och det är härligt. För det är så många i världen som är ledda fel väg nu för tiden. Och de gör så mycket konstiga grejer i kyrkan som inte är i Guds bibel. Och det är inte bra. De säger att djävulen är i kyrkorna idag, och det är han. Och det kan man se i de kyrkorna, hur de beter sig och inte gör. Det ska vara ordning i kyrkan. Och ska någon prata i tungar, och ska en göra på en gång, och sen ska någon annan förklara. Och det hände högst sällan i en kyrka. Så när allihop är på att göra det, då är det lite konstigt. Men i alla fall så är jag här för att missionen i Filippinerna som ni understöder, och som vi får tacka så hemskt mycket för. Min fru är ju halv filippinska. Och hon är ju på väg dit igen nu. Hon ska dit den 15. Vi ska bygga den 7:e skolan där för barnen ute i djungeln. Och nu den här gången då ska hon ge sig ut långt, långt ut. Så hon värdesätter alla böner som hon kan få och kontakta för bönerna som hon har fått under åren. Och ni har helt enkelt blivit del av det här projektet. Och vi är så väldigt, väldigt glada att ha som delägare och partner i det här. Min fru tackar er så hemskt mycket från hjärtat för allting. Och det är hon som egentligen är boss för det här projektet. För när vi blev född på nytt 7 år sedan. Sen 6 år sedan då la Gud på hennes hjärta att vi skulle gå tillbaka och göra någonting för barnen där. För hon var ju uppväxt väldigt fattig. Och barnen ute här där i djungeln, de har inga skor och ingenting. De får gå i timtal för att det kom till en skola. Så vi pratade om och vi beslöt oss för att genom att Gud har välsignat oss med en sån fin business, en firma som går så väldigt bra över hela världen, så börjar vi på att bygga skolor där. Och försöka ge tillbaka lite vad Gud har gett oss. Och jag har bara sett välsignelser efter det. Nu har jag varit i 7:e himmelriket, om man kan säga så, i 3 veckor. För vi köpte ett fritidshem i Mockfjärd. Och det tog bara 1,5 vecka, då hade vi det. Prata om gudliga saker. Och det roliga är att jag hade bibelmöte 3 onsdagar i sträck nu med de som jag köpte tomten av, granntomten av. De som jag köpte huset där, de är från Ludvika. Och jag bad med dem först när vi kom ut ur mäklarkontoret att jag skulle få köpa tomten. För det var visst det är egentligen den bästa tomten i Mockfjärd, säger de. För det är utsikt över hela Mockfjärd. Och han kunde inte förstå, han som sålde tomten ens, att ingen har frågat för. Men nu var det 3 som har frågat på en kort stund. Jag vet väl varför. För jämt när man gör någonting för Gud, då kommer någon annan att försöka ta bort det. Så jag tänkte att jag måste köpa den tomten. Det var eftersom jag köpt huset. Det är en stor äng framför. Och det sista jag ville ha, det är ju 2 nya hus alldeles framför huset. Och det är gammalt hus från 1800-talet. Och allting är som det var. Det var totalt möblerat. Allting. Tvättmedel. En liten låda med sytråd och nålar. Allting var i huset. Det var bara att köpa mat. Och flytta in. Tack så mycket Jesus, säger jag varenda dag jag vaknar. Jag tror inte fortfarande att det är sant. Men det är som ett museum. Det är grejer där som han som byggde huset, han var skomakare, och det läder kvar från han och alla verktyg och grejer, det man sätter på skorna och gör skon och allting. Sen har varit i samma generation i 4 generationer, och det är från en familj som, ja, som bor här i Ludvika nu. Men i alla fall så, på sidan om det, vår mission här i Filippinerna har ju varit någonting fantastiskt. Vi har väl ungefär 300 barn nu i skolorna, och det här lilla klippet som jag har här på dig, du kan börja på att köra det, jag tror det är lite längre. Jag ska sjunga en sång på slutet, under tiden medan det klippet går, en väldigt fin sång som har med när man ger, vad som händer. Jag kom ju till Jesus för ni har gett till kyrkan och gett till Gud. Och allt sånt där är väldigt viktigt. Men det som pastor Johan sa, man ger med glatt hjärta. Det tog mig ett år innan jag ville ge, när jag blev frälst. För jag ville ha allting. Så var jag. Men i alla fall så har vi sett att när man gör saker, det står ju så i Bibeln, den som gör något gott åt en av de här barnen gör det till mig också, säger Jesus någonstans i Bibeln. Och det har vi ju märkt. Det är så det. Och det här klippet är från juni, när vi hade alla barn och föräldrar kom till skolan och enrolled again. Vad heter det? Ja, när de skriver upp för att börja skolan igen. Så vi har emellan 35 och ja, ungefär 35 barn i varje skola, 40 och i någon och sådär. Och så alla de här fotorna nu är från det. Det här är en skolärarinna, och jag vet inte var den bin kommer ifrån. Jag har aldrig sett den bin förut. Han ser lite dyr ut för det stället. Det måste vara någon som har varit där och hälsat på eller någonting. Men vad vi försöker att lära barnen är, för många av de här barnen, de lär sig väldigt ung ålder att skära. För de har ju ingenting. Och det är väl föräldrarna förstås som vill att barnen ska komma hem med någonting. Så vi försöker att lära dem det, att det inte, så vi lär dem 10 Guds buden, så de får läsa det varje dag, så får de lära sig om Jesus och sånt. Det är det som är det mest viktiga. Plus att vi köper alla grejer som finns. Det är en skola som vi byggde ett år sedan. Och det är inga stora skolor precis, men det är väldigt fin klass mot vad folk har där i de här byarna. Och toaletter bygger vi också, för annars sitter de ute i buskarna bara lite här och där. Och det är som när Adam och Eva var, det finns ju löv överallt. Så här har vi också, så vi köper papper, och de har folket som min fru har som bygger skolorna. Det är de som bor i byarna, de är duktiga och gör grejer med händerna, så de gör möblerna, de gör dörrarna, de gör allting. Och hur vi får virke är att de som är chef eller chief i byarna, de har ju mark där, vet du. Så då när vi ska bygga en skola, då blir de så glada, så då får vi virket gratis. Så de går ut och hugger ner träna, och de har motorsåge och gör plankorna med. Kedjesågar. Ja, inte det. Ja, de är riktigt tekniska, så det blir alldeles rakt och fint, men de blir raff. Ja, men de är lite, inte släta, men jag menar, det är otroligt, förstår du. Men virket är väldigt hårt. Så de behöver inte måla eller någonting. Det håller det som järn nästan. Får vässa om det där sågen har jämt, vet du, för det är så hårt. Så det är väldigt. Där har de visst en maskin där de tar ser korn. Korn. Vad heter det? Korn. Majs. Majs. Ja. Det gör de för hand. Står vevaren där och tar av blana på utsidorna, förstår. Men som sagt var, min fru är den som är ju som boss och inblandad i det här mesta. Håvel, för det mesta har gått över, åkt över dit själv och gjort det här. Jag har varit dit bara en gång, ja. Men det var någonting fantastiskt som hände den gången jag var där. Jag var där i 3 veckor och det var 38 personer som kom till Jesus. Jag har 22 stycken i ett rum i huset som min frus bror, vi har hjälpt han och byggt det huset. De har ett ganska stort rum ner på, de ligger upp på. Så jag bjöd dit dem, för vi letade, vi var i en by där Och vi letade efter någon som kunde vara skollärarinna, och det kom en som var skollärarinna. Hon var där och letade efter sin far, men hon var från stan, men hon bodde där med sin moster. Ja, Heidi heter hon. Och hon blev så glad när hon skulle få ett jobb i byn, för hon ville stanna där med moster sin. Och vi ville ju vara säkra på att hon var född på nytt genom den heliga anden. Så vi pratade med henne, och, men hon var katolik, men hon var inte född på nytt. Det är många katoliker som är så. Well, det är många som går i kyrkan som inte är född på nytt. Men i alla fall så läste vi med henne och allting, och vi ledde henne till Jesus rätt då. Så hon, tårarna bara flöt ur henne, och hon blev född på nytt där. Och sen blev hon skollärarinna, och hon pratade engelska. Och nästa söndag var sista söndagen jag var där. Då bjöd vi in alla folk från alla byarna till det där huset där. Och vi hade väl en 35 personer innan det rummet trångt. Men det var 22 stycken som räckte upp handen då och accepterade, vet jag hur ni säger här, Jesus inte till deras hjärtan. Det är endast Gud som vet om det var riktigt eller inte, men vi har gjort det vi kan, om man säger så. Men den dagen när vi ledde henne till Jesus, det var ut på en altan där framför ett hus. Då kom fler tante och såg att vi läste i Bibeln och sånt, och de ville att vi skulle komma över till deras hus, för de hade 5-6 tante som satt där. Så min fru och en annan fru från våran kyrka gick över dit, och de också blev ledda till Jesus den dagen allihop. Så de var hungriga för Jesus där. Så det var det mest otroliga jag sett någon gång i mitt liv. Det var första gången jag, bland de första gången jag var inblandad i och lett någon till Jesus. Men ja, det är fantastiskt. Well, det var inte jag som gjorde det, det var Gud som använde mig. Men det är otroligt att se hur Gud kan använda en person som mig. Det är fantastiskt. Och du vet, när man ser sånt där, det är nästan som det var en dröm, vet du. Det tar lång tid innan man fattar. Men sen blev jag, som ni kanske ser redan, en knytte. Jag blev en motorcykel evangelist. Och jag blev medlem av CMA, och vi är 130 000 medlemmar i Amerika. Och allihop är född på nytt. Och genom det har jag varit med och i fängelsen och på många, många ställen och varit inblandad och lett med folk till Jesus. Så det är, finns ingenting som går upp emot leva för Jesus varenda dag. För er som inte gör det än, ta första steget, och han använder er. Det är en sak som jag har funderat på många gånger, som pastor Johan sa, att vi ska kunna resa folk från döda och också ta demoner ur folk och allt sånt där. Vi ska ju kunna göra sånt, men det tar nog en förskräcklig tro att kunna göra en sån sak. Men jag har varit nära ett par gånger. Jag har varit i många begravningar sen jag blev medlem i CMA, motorcykelorganisationen, för många av klubbmedlemmarna kör ihjäl sig. Ja, det är väl bilarna som kör på dem, förstå. Men det är många gånger, det är väl 200 knuttar inne där. Och så resten vanligt folk som är släkt och vänner. Men alla är knuttar, vet du. Och det har varit ett par gånger jag har hört en röst i mitt huvud som har sagt, om du går upp dit och ber för denna man, då ska han resa sig från döden. Men jag har sagt, jag undrar om det. Kan du förstå vad man skulle göra? Det fungerar inte. Men sen igen då tänker jag så här, om jag har gjort det, då har nog fungerat. Jag vet inte om ni har hört den där rösten någon gång, om ni har varit i samma situation. Men det är bara att fortsätta att bli inblandad och vara med och lära sig mer och mer och mer, så kanske den dagen kommer. För jag har inte ens sett slutet på vad Jesus kan göra i mitt liv. Det kommer upp nya grejer varenda vecka. Ja, jag kan inte förstå ens att jag sitter och bibelmöte i Mockfjärd på onsdagarna. Och de är så hungriga för ordet. Jag fattar inte ens. Jag menar, det är Gud hela vägen. Så i alla fall så, det har gått runt en gång, säger jag. Jaha. Men i så fall då ska jag, du kan fortsätta låta det gå runt, så kan de titta på de här helt underbara barnen. Jag har aldrig sett barn som är så väl uppfostrade. Och det roliga är att när folk äter mat, det har de. Det spelar ingen roll hur fattiga de är och glada är de allihop. Men barnen, de får sitta och vänta till föräldrarna äter klart. Och de säger ingenting. De klagar aldrig. Jag menar, jag har aldrig varit en barnperson. Jag tog inte ens hand om min familj, mina barn. Som var jag innan jag blev frälst. Jag var en helt annan människa. Jag var en sån där atla motorcykelgrabb. Men Jesus kom i mitt hjärta. Det var pump. Like this. Det var, ja, men min mor och far kände inte. Well, de visste inte så mycket om det. Men mina kompisar, de trodde. Ja, de trodde väl jag blev tokig. De, för många av dem. Men jag träffar många nu i Borlänge som har pratat med mig igen. Och de börjar på att fråga. Helt enkelt. Hur kunde du bli kristen? Vad är det för någonting som har gjort att du blivit så annorlunda? Vi trodde du blev totalt koko. Men det tror jag mina barn och när de kom hem och sa att de var kristna. Jag håller på att sparka ut dem i huvudet, säger jag. En efter en. Så Jesus heliga ande är så stark. Han kan ju vad som helst. Men jag vill sjunga den här sången här. Som har, ja, det har med mitt liv att göra och också med folk som ger till. För er som har gett till de här barnena. De här barnena har en chans att veta om Jesus och också ha ett mer fruktfullt liv framför sig. Och ja, kanske någon dag kommer ni med över dit och hälsa på alla de här barnen och se deras glädje i ögonen när de får mat. Vi har skickat dit grejer för pannkakor. Jag vet inte om ni såg det, de fick pannkakor. De håller aldrig sitt i pannkaka. Nu har jag så mycket lingon i bakgrunden hemma. Jag tror att jag skickade dit lingon. De var där och plockade lingon. De fick fem hinkar på bara en timme. Och det ser inte ut som att de börjar plocka ens. Vet du. Så jag tror lingon skulle nog bli bra i Filippinerna. I de skolorna. På pannkakorna, vet du. Va? Ja, ja. Ja, jag har aldrig gillat lingon för jag fick lov att plocka när jag var liten. Jag hatade det, vet du. Men nu var jag ute och provade några. Det smakar gott faktiskt. Så jag kanske ändrar mig jag. Jag går ut och... Det var bärplockare med i huset också. Ja, det var otroligt med grejer. Nio yxor och sågar och allting. Ja, jag kunde bygga och jag bygger en carport för min bil. Så det är klart. Så nu är jag klar att åka på tisdagen. Men är det någon som har några frågor? Kanske jag kan svara på en. Frun är väl den som vet det mesta. Med ängen? Hemma? Jo, den är där. Och det är ju... den där ängen har varit där länge. Det är... Vad är det? Ett och ett halvt tunnland? Det är stort. Men jag menar, det är... ja, jag fick köpa. Ja, oja. Ja. Ja, vi bar ju, vet du. Och ja, så länge man frågar får man, står det. Och jag vet, för han som äger tomten, hans sons kompis, det var han som skulle bygga ett hus där. Och du vet, när det gäller hans sons kompis, då måste man ha Gud med sig. Då kan man vara lite ängslig, men det behöver man inte när man har Jesus på sin högra sida, vet du. Eller överallt om sig. Jo då, jag fick den och jag har huset och alla är så glada runt där, för många har gräsmattan in på tomten. Så en tant kom och frågade mig, jag har gräsmatta på din tom. Ja, jag vet det är bra det. Du får ta mer då så länge du tar hand om mig. Och en annan tant har hela huset på min tomt. Så han som har köpt huset av, han sa, du får flytta på tomten, du får flytta på stugan. Det är en sån liten fristuga som står där. Så hon kom upp och pratade med mig. Vet du. Jag hade ju in dem alla på kaffe. Jag hade 23 personer i rummet där. Så jag fick predika åt alla dem också. Men i alla fall så kom jag upp och frågade en dag då. Du har väl ingen emot om jag tar lite tid att få bort stugan? Så här, nej, du får stugan kvar, sa jag. Det är bra att det är någonting där. Åh, hon blir så glad. Men då om du är främmande från Amerika, då får de stanna i den, sa hon. Gör det även bättre det, sa jag. Då behöver inte jag bygga stuga. Så det ser ju Gud är. Så jag fick stuga på köpet också, som inte är min. Men de tar hand om det och de klipper gräset runt och allting. Vad härligt, va? Men det är så det Gud gör. Jag menar, om jag skulle tala om alla historier som Gud har gjort för våran business i Amerika. Jag menar, man vill inte stå och skryta, men man vill ge med sig så folk ser att är det så du riktigt ger upp livet för Jesus och lever för han och låter han ta hand om allting, då får du mer än du hade. Han har en stor spada, han mot våra spadar. Våra lilla spadar vi ger och ger och ger. Han kommer med sin stora spada och ger tillbaks så mycket, mycket mer som du kunde aldrig ha råd med. Det är fantastiskt. Ja, jag satt och tittade på den fina naturen på vägen över hit också. Jag tänkte, var det härligt att komma till en sån här liten kyrka som ni har här? Det är så härligt. Ni är så välsignade att vara här tillsammans varenda söndag. Och lyssna på det riktiga ordet. Ingenting som är hemgjort, ingenting som mannen har gjort som är i så många kyrkor nu. Jag kände precis lika som när jag gått till min kyrka i Amerika. Och pastor Johan sa att många kyrkor har inte många personer. Men det har ingenting med personerna att göra. Det har med Jesus att göra. För är det någon som predikar riktiga ordet, så är många som kommer och går och de försvinner. De går till en kyrka där de blir klappade på ryggen och mår bra och får aldrig höra det rätta ordet. Och de tror att de kommer till himmelriket. Men jag vet, ni hör de rätta orden och ni vet att ni är född på nytt och att ni kommer dit. Och det är det som är det väsentliga. Och för er att gå ut och tala om för era kamrater, alla som ni känner, det är väl där höjdheten är i den här underbara kärleken från Jesus. Så jag ska sluta med den här sången nu då, medan ni tittar på de fina barnen där.
Okay. I dreamed I went to heaven and you were there with me. We walked upon the streets of gold beside the crystal sea. We heard the angels singing that someone called your name. I turned and saw this young man and he was smiling as he came. And he said, friend, you may not know me now. And then he said, but wait. You used to teach my Sunday school when I was only 8. And every week you would say a prayer before the class would start. And one day when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Then another man stood before you and said, remember the time a missionary came to your church His picture made you cry. You didn't have much money, but you gave it anyway. Jesus took the gift you gave, and that's why I'm here today. Thank you for giving to the Lord. I am the light that will change. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. One by one they came, as far as the eyes could see. Each life somehow touched by your generosity. Little things you had done, sacrifices made, are noticed on the earth, in heaven now proclaimed. And I know up in heaven, you're not supposed to cry, but I'm almost sure there were tears in your eyes as Jesus took your hand and you stood before the Lord. He said, my child, look around you, for great is your reward. Thank you for giving to the Lord. I am the light that will shine. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Oh, thank you for giving to the Lord. I am the light that will shine. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. And they are so glad you came. Tack så mycket. Det är så lätt att bli touched by the Holy Spirit. Tack så hemskt mycket, och jag vill se er nästa år när jag kommer hit.
Tack Sören. Ta med en varm och god hälsning hem till fru och barn. Och även till arbetet på Filippinerna. Och tänk att vi får vara en del av det. Det är som jag sagt tidigare. Vi kan ju inte, tyvärr, åka dit var och en. Och arbeta och undervisa och bygga. Men vi kan be och vi kan ge. Och det vi ger är ju det underhållet som vi ger varje månad. Och jag tror att det är någonting som alla församlingar måste göra. Jag tror att man behöver som församling ett missionsprojekt. Det har alla tider visat på alla församlingar. Det är ju en del för oss att kunna vara med och evangelisera långt, långt bort. Det finns människor som är villiga att gå, men det behövs också medel. Så, vad var det en skola kostar att bygga? $2,000 to $3,000. Vad står ni nu? 7-8 kronor. Ja. Låt säga 8 kronor högt. Och så 3 000, då blir det en dyr. Alltså 16, då blir det 24. 24 000. Dyrt räknat för en skola.
Vad kostar med drift?
Ja. Vad kostar den?
Vad kostar driften? Vad blir det? Vad kostar de med drift? Alltså, och håll igång det.
Men försök att bygga ett hus för 23 000 eller 24 000 svenska kronor. Det blir inte mycket virke på det.
Ja.
Ja. För dem är det otroligt mycket pengar. För oss är det inte så mycket om man ser till ett helt hus. Om mina lön $40 i månaden. Så det är ju...